Tack så mycket ukulelgruppen. Fantastiskt. Jättehärligt. Jätteroligt att få vara här den här söndagen och se en så välfylld kyrka också. Det är alltid roligt att se en välfylld kyrka. Det är så det ska vara. Tack så mycket Bengt för inbjudan att få komma hit. Det är en förmån som sagt att få komma och predika Guds ord. Pontus Thunar heter jag som sagt och jobbar ju till vardags med pastorsutbildningen ALT som ju en gemensam utbildning som Svenska Alliansmissionen, EFK och Pingst har tillsammans utbildat pastorer och så jobbar med bibelskola som finns i Frihamnskyrkan. Så det gör jag, annars är jag gift med min fru och jag har två barn, 16 och 13, så be gärna en extra bön för mig. Och så är vi med i församlingen Hillsong Göteborg. Så det är jag. Och som sagt, jätteglad att få vara här och få dela Guds ord med er. Det sägs att kvinnor använder tre gånger så många ord som män varje dag. Och alla män, de tittar lite åt sidan, försöker inte titta på sina fruar och sådär. Jag vet inte om det här är sant. Men jag kan bara konstatera att när jag frågar min son efter skolan hur har dagen varit, då får man oftast bra eller inte bra. Och frågar jag min dotter så måste jag 20 minuter ledigt för att liksom avsätta för att höra hela svaret. Och jag får väl erkänna att ibland jag zoomar ut lite också vissa delar. Vi är olika där. Jag är ju själv sån att jag är sån som pratar ganska mycket när jag står här eller i mitt arbete. Men träffar man mig privat så kanske jag har lite färre ord. Sådär. Och när det gäller att prata i telefon till exempel så säger min fru att jag är bara pinsamt tyst. Och hon tänker att den som pratar med mig tänker att jag har lagt på luren eller någonting. För att jag är tyst. Och vi är olika som personer när det gäller att prata. Men jag har reflekterat över en sak och det är att ibland när man pratar med vissa människor så börjar man själv att berätta någonting och sen märker man att det tar inte 10 sekunder så handlar samtalet om dem istället. Och känner du sådana personer så titta inte på dem nu. Och så har jag vanligtvis mest skrattat lite i mig själv och tänkt, ja men det är lite roligt att vi är olika. Men sen har jag funderat lite grann, vad är det här för någonting? Och så har det slått mig just det här att vi lever i en otroligt självcentrerad tid. Vi lever i en tid när väldigt mycket handlar om mig och mitt. Vi har en kultur där vi uppmuntrar sig att om du inte trivs på ditt jobb eller om du inte trivs med din fru eller om du inte trivs med dina vänner, då är det bara att släng dem åt sidan, börja om, starta om, skapa nytt. För det viktigaste är ju du själv. Vi har blivit indoktrinerade att det viktigaste i livet är att du får maximera dig själv. Bli ditt bästa jag. Nå dina drömmar. Och vi lever i en tid när vi frestas att centreras väldigt, väldigt mycket på oss själva. Jobba på din image, visa hur fantastiskt det är. Ni är ju inte sådana här, jag säger att ni är fromma människor allihopa. Men människor utanför kyrkan, de har ju det här med sociala medier till exempel. Där det finns en ytterligare frestelse att visa upp någonting av sig själv. Att jobba med att visa hur bra jag är. Och så har jag tänkt lite grann på det där. Och vad gör det med oss? Och så har jag landat i någonstans att jag tycker att det känns lite unket ibland. Den här självuppfyllelsen. Att träffa människor som är så fyllda med sig själv att de kan inte vänta att berätta hur bra de är. Allt de har gjort, hur lyckade de är i jämförelse med andra. Och kanske har jag hamnat där ibland själv också. Eller de där inläggen på sociala medier där man bara måste visa hur fin och duktig och from man är. Och kontrasten också. När man möter andra sorters människor som egentligen har gjort hur mycket som helst i livet. Har gjort någonting man skulle kunna peka på. Kanske till och med för Guds rike. Men väljer att ge all ära till Gud. Eller väljer att lyfta upp andra människor som har varit med på vägen. Det var inte bara jag. Utan det här var vi. Och så känner man att det finns något otroligt fräscht över det där. Problemet med en kultur som vill få oss att tänka att det handlar om vad jag ska göra och maximera. Det är att vi blir liksom frestade att tänka att om jag ska lyckas i livet så måste jag också göra så. Jag måste också promota mig själv. Jag måste också försöka komma före, kanske på andras bekostnad. Och jag tänker att det smittar av sig in i församlingen också. Såklart inte den här församlingen, utan jag tänker på den där andra församlingen, ni vet. Att vi tenderar att bli självcentrerade. Jag vill ha det som jag vill. Eller det ska vara som jag har tänkt. Och inte så sällan kan det leda till att det blir både konflikter och splittringar i församlingar. Och jag tänker att Jesus, han ger oss ett botemedel på detta. Han ger oss ett motgift till detta. Som vi ska tala om idag. Och det är nämligen ödmjukhet. Så min predikan idag heter Kraften i ödmjukhet. Låt oss be tillsammans. Herre, nu tackar jag dig för ditt ord, Herre. Jag ber här att du ska tala till oss. Jag ber att du ska öppna våra hjärtan så att vi får ta emot ifrån dig det som ditt ord vill säga. Och jag ber att ditt ord, som ju beskrivs som ett tvegat svärd som skär igenom, att det ska få skära in också i våra hjärtan idag, Herre. Att vi ska få blottlägga det som du behöver få ta tag i våra liv. Och att vi ska få bli formade så att vi blir mer lika dig, Herre. Vi ber att vi ska inte vara de samma när vi lämnar här idag som när vi kom hit. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Har ni era biblar med er så kan ni få gå med mig till Filipperbrevet kapitel 2. Och där ska vi titta på Jesus och Jesu egen attityd. Och det är Paulus som skriver till församlingen i Filippi, i Filipperbrevet 2. Och vi kan faktiskt läsa från vers 1, där Paulus säger så här. Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden, medkänsla och barmhärtighet, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var till sinne så som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. Jesus ger oss ett annat exempel på hur vi kan leva i ödmjukhet. Och jag tänker att vi kämpar alla med detta på något sätt. Därför att vi lever i den här tiden. Jag kämpar med det, du kämpar med det. Ibland döljer vi det här genom lite finare ord. Jag är bara en väldigt ambitiös människa. Jag har min drive. Jag måste vaka över mig själv, vaka över mina rättigheter. Och ändå så är det någonting som brottas på insidan. Och det intressanta är att vi läser om det i Bibeln också. Lärjungarna. Det står i Markus 9, 33-35. De kom till Kapernaum. När Jesus nu var hemma frågade han dem, vad var det ni talade om på vägen? Men de teg, för på vägen hade de talat med varandra om vem som var den störste. Jesus satte sig ner, kallade på de 12 och sa till dem, om någon vill vara den första så ska han vara den sista av alla och allas tjänare. Så lärjungarna brottades med detta. Vi läser på samma sätt om Johannes döparen. Och Johannes döparen har haft en fantastisk framgång. Och det står att alla i Judén, alla i Jerusalem kommer ut för att bli döpta av Johannes. Men sen börjar Jesus döpa. Och då kommer Johannes lärjungar till honom. Och så står det så här i Johannes evangeliet 3:26. De gick till Johannes och sa, Rabbi, han som var med dig på andra sidan Jordan och som du vittnade om. Nu döper han och alla går till honom. Det vill säga, vi hade det. Men nu kom han. Och nu tar han alla. Nu går alla ungdomarna till den kyrkan istället. Vi hade det. Och vad händer nu med oss? Johannes döparen, han har fattat grejen. Därför han svarat sina lärjungar. i Johannes 3:30. Han måste bli större och jag måste bli mindre. Vi kan också titta på Paulus som skriver Filipperbrevet. Han sitter i fängelse i Rom troligtvis. Och han skriver till Filippierna. Och han har fått höra att när han nu är borta så har andra predikanter tagit chansen att kliva fram för att göra ett namn åt sig själva. Och Paulus, han skriver till församlingen i Filippi, i Filipperbrevet 1:15. De andra predikar Kristus av rivalitet, med orena motiv och tror att de ska göra min fångenskap tyngre än sen. Kristus blir i alla fall predikad, för syns skull eller uppriktigt, och det glädjer jag mig över. Paulus har fattat. Och jag måste bara fråga mig själv, när jag tittar på mitt eget liv, är jag som de 12 lärjungarna som ständigt försöker anbåga mig fram och se vem är den största? Är jag som Johannes lärjungar som går oroa mig för om det går bra för någon annan, hur går det då för mig? Eller är jag som Johannes döparen och som Paulus som genuint kan säga, vet du vad, det spelar ingen roll. Så länge Guds rike går framåt, så länge han blir stor, så spelar det ju ingen roll vad folk tänker om mig. Och är du en av dem som kämpar med detta, så tror jag att vi kan se i Bibeln en bättre väg. Ödmjukhetens väg. Så jag vill ge 3 punkter idag som jag vill skicka med er. Och den första är, ödmjukhet speglar Guds rike. Ödmjukhet speglar Guds rike. Jesus, han säger i bergspredikan, saliga är de ödmjuka för de ska ärva jorden. Det är inte de duktiga eller driftiga eller framgångsrika som ska ärva jorden. Det är de ödmjuka som ska ärva jorden. Och det låter ju crazy. Och jag vet inte om du tänker det ibland när du läser din bibel. Att det här låter ju inte vettigt. Men så är det i Guds rike. För Guds rike är annorlunda. Det är det upp- och nedvända riket. Här är det de ödmjuka som kommer ärva. Och det är för att det är en Guds rikes attityd. Faktum är att det är ett karaktärsdrag hos Gud själv. Om man tänker, om det finns någon som skulle ha rätten att skryta lite om vad man har gjort, så är det Gud. Och ändå beskrivs inte Gud så, utan han beskrivs som den utgivande kärleken. Och i 1 Korinthierbrevet 13 så står det ju så här. Kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte upplåst. Den beter sig inte illa och den söker inte sitt. Sån är Gud. Så han som hade haft all rätt att vara stolt, han är mest ödmjuk. Och vi såg på Jesus själv hur han ödmjukade sig hela vägen till döden. Så ödmjukheten, tänker jag, det blir liksom den kristnes radikala protest mot en värld som säger någonting helt annat. En protest mot självupptagenhet, självförverkligande. En utmaning till en samtidskultur som jagar likes och jagar bekräftelser. Och en värld där det är makt och inflytande som ger framgång. Där kommer den kristne och säger någonting helt annorlunda. Vi säger så här, att när det gäller min relation med Gud så lever jag för honom och inte för mig. Och när det gäller i relationen till alla andra så lever jag för andras väl, inte bara för mitt. Och det är en helt annan typ av livsstil. Och då vet jag inte om det utmanar dig, men det utmanar mig. Och Jesus, han säger, älska Gud av hela ditt hjärta, av all din själ, av all din kraft och hela ditt förstånd. Och sen säger han, älska din nästa som dig själv. Gud först och som människor. Det är vägen som Jesus visar oss på. Sen finns det ju andra personer i Bibeln. Och faktum är att det finns en person i Bibeln som visar på raka motsatsen. Stoltheten. Och det står om den här personen, ska vi se om ni kan gissa vem det är. Ifrån Jesaja 14:13. Du sa i ditt hjärta, jag ska stiga upp till himlen. Jag ska resa min tron ovanför Guds stjärnor. Jag ska stiga upp över molnens höjder. Jag ska bli som den högste. Vem är det som säger det? Det är Satan som säger det. Han representerar stoltheten. Han är den som vill komma upp, bli större och störst. Medan Jesus i Filipperbrevet ödmjukar sig och blir lydig ända till döden. Döden på korset. Därför kan också Paulus säga till församlingen i Filippi i den texten som vi läste. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Återigen, jag har gjort det som min livsuppgift att försöka läsa Bibeln lite mindre religiöst. Därför att ni har säkert aldrig gjort det här, men ibland när jag läser Bibeln så läser jag vad det står utan att läsa vad det står. Så läser det så här, ja men det var fint. Sätt andra högre än dig själva. Och sen börjar man tänka, vad betyder det egentligen? Och jag vet inte vad du tänker när du hör så här, sätt andra högre än dig själva. Men i mig i alla fall så är det som att någonting händer. Om jag sätter andra högre än mig, vad händer då med mig? Det finns liksom någonting i den fallna naturen som ständigt frågar, om jag tänker på andra, vem tänker på mig? Vad händer med mig? Om inte jag tänker på mig. Det är som ni vet det där gamla uttrycket. Alla andra bara tänker på sig. Det är bara jag som tänker på mig. Och så är det ju. Men Bibeln ger oss en annan väg. Hur ska jag kunna göra det? Hur i hela friden ska jag kunna sätta andra högre än mig själv? Det är nästan så att jag behöver Guds hjälp. Och jag tror att det är precis det vi behöver. Och det leder mig till min andra punkt idag. Det är att med Gud så kan jag släppa någonting av mig själv. Med Gud kan jag släppa någonting av mig själv. Den kan leva det här livet där vi sätter andra högre än oss själva. Först när jag själv har insett vem jag är i Gud. En gudsrikes ödmjukhet kommer ifrån att jag förstår att jag behöver inte kämpa så hårt för att hålla mitt liv i min hand. Därför det finns någon annan som håller mitt liv i sin hand. Nämligen Gud själv. I andra Mosebok 14:14 så talar Gud till Israel i en situation där de står inför fiender. Och så säger Gud till dem, Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. Herren ska strida för er. Om vi har lagt våra liv i Guds händer, han som är med oss alla dagar, och vi vet att han kommer vaka över mig, då kan jag på något sätt våga lägga ner det där som jag annars så ofta kämpar för att hålla fast i mitt eget liv. Jag kan släppa någonting av mig själv. Och om det är någon som är lite orolig nu här, hur står det nu till här med mig själv? Det här är ju inte en frälsningsfråga. Det handlar inte om att du ska få komma till himlen eller inte. Men det handlar om, blir jag dag för dag mer lik Jesus? Börjar jag, precis som Paulus utmanade församlingen i Filippi, att ta till mig Jesu eget sinnelag? Kanske är det någon som har en bild av en ödmjuk person som någon som är lite svag. Kanske tänker man en sån där som sätter andra högre. Den blir ju bara en dörrmatta. Alla kommer att trampa på den. Vad händer då med mig och vad jag vill om jag skulle vara sån där? Får man inte vara lite stolt över sig själv ändå? Är det inte okej att vara lite stolt ändå? Och då skulle jag bara vilja säga någonting om det, för att det vi pratar om nu, det är ju inte den där stoltheten som att man säger, yes, min dotter klarade matteprovet trots att vi inte trodde att hon skulle göra det. Nu kan man bli lite stolt. Det tror jag inte Bibeln har någonting emot. Eller om du har lyckats ta dig runt Göteborgsvarvet för första gången, vilket jag absolut inte har gjort, det kan jag säga. Det kan man väl vara lite stolt över. Det tror jag inte, det är inte det som Bibeln går emot, utan det är ju den här stoltheten som handlar om ett hårt hjärta. Att jag ser mig själv som lite viktigare, lite bättre, lite högre, lite större än andra. Och kanske till och med att jag kan unna mig lite grann att utnyttja andra för att komma dit jag vill. Det är det Bibeln talar om. Och ödmjukheten å andra sidan, det har ju ingenting med svaghet att göra. Vi ska få ett bibelord här. Fjärde Mosebok 12:3. Då står det så här. Mose var en mycket ödmjuk man. Mer än någon annan människa på jorden. Nu kan någon tycka så här att om Mose har skrivit detta så måste han varit otroligt ödmjuk för att kunna skriva det här utan att bli stolt över hur ödmjuk han är. Men han var en mycket ödmjuk man. Men var Mose en svag man? När Mose var ju den som hade fått föra folket ut ur slaveriet i Egypten. Han hade fått lägga staven ut över Röda havet och det hade delats i två delar. Han hade fört folket genom öknen. Men det som man ser i Moses liv, det var att han var ständigt attackerad, ständigt ifrågasatt. Ständigt så var de på honom. Aldrig försvarade han sig själv. Utan han sa, Gud får försvara mig. Och det gör han också genom hela Moseböckerna. Så att det handlar inte om att se ner på sig själv. Det handlar inte om att man ska ha dåligt självförtroende. Att man inte ska veta vem man är. Tvärtom, det är för att jag vet vem jag är i Gud. Som jag kan våga lägga ner någonting av mig själv för andras skull. Det är för att jag har min trygghet i Gud som jag kan göra det. Författaren C.S. Lewis som har skrivit Narnia-böckerna men också en väldigt, väldigt duktig teolog. Han skrev så här om ödmjukhet. Ödmjukhet är inte att tänka mindre om sig själv utan att tänka på sig själv mindre. Den tycker jag är väldigt bra. Det är inte att tänka mindre om sig själv. Det är att tänka på sig själv mindre. Falsk ödmjukhet, det känner ni kanske till. Det är ju det här när jag säger, inte ska väl jag. Och lilla jag, och inte kan väl jag. Fast egentligen så säger jag ju det för att du ska säga tillbaka. Jo, du är visst. Jo, du kan visst. Du som är så duktig. Och så säger man, åh. Det är ju falsk ödmjukhet. Äkta ödmjukhet är att jag vet mycket väl vad jag kan och vem jag är. Och vad Gud har gjort. Men jag måste inte skylta med det. Jag behöver inte söka din bekräftelse hela tiden. Att vara sant och ödmjuk är att vara löst från sig själv. När man kan titta som Johannes Döparen på någon annans framgång och säga underbart, fantastiskt. Jag hotas inte av att det går bra för dig. Därför att om det går bra för dig påverkar ju inte vad Gud har för mig. Jag vet ju vad Gud har sagt över mitt liv. Underbart. Om det går bra för den kyrkan eller det arbetet. Jag har mitt liv i Guds hand. Jag förstår att det här är självklarhet och fred. Men jag vet att i mitt liv så kan jag börja bli påmind ibland. Ödmjukhet är att kunna göra de goda gärningarna i det fördolda som Jesus säger i Matteus 6. Inte behöva visa upp det goda man gör. Jag behöver inte visa upp hur from jag är. Och jag har insett i mitt liv att det kanske finns folk som inte vet exakt hur from jag är. Och ganska ofta är jag ganska glad att de inte vet hur from jag är. Därför de tror förmodligen ändå att jag är lite frommare än vad jag egentligen är. Men jag behöver inte visa upp. Ödmjukhet är att inte behöva ta alla konflikter. Jag måste inte alltid vinna. Det här kan jag känna när jag kämpar mig själv ibland. Jag måste inte vinna allting, även om jag har rätt. Om jag är trygg i Gud så kan jag låta någon annan vinna. Det betyder inte att sanningen är oviktig och i vissa diskussioner måste man ha, men inte alla. Ibland kan man låta någon annan vinna istället för att få ett hårt hjärta. Ödmjukhet är att leva med inställningen att det är viktigare att vara trogen och göra det rätta inför Gud än att människor ska ha en bra bild av vem jag är. Vet ni om att ibland så att göra det Gud vill kommer att göra att människor ifrågasätter en? Och om jag ständigt vakar över hur andra ser på mig så kommer jag inte kunna göra allt vad Gud vill. Men om jag bestämmer mig för att jag lever för honom och jag lever för människor och är trygg i Gud så kan jag våga att låta människor ifrågasätta mig så länge jag vet att jag gör rätt inför Gud. Ödmjukhet är att förstå att i slutändan handlar det ju inte om mig utan det handlar om Gud. Hur blir jag ödmjuk? Jo, genom att umgås med den som är mest ödmjuk. Det vill säga Gud själv. När jag umgås med Gud och låter hans ande verka i mig. Då blir jag ödmjuk. Och det är intressant att veta att ju mer jag umgås med Gud. Ju mer kommer mina tankar riktas på Jesus. Och lite mindre kommer de riktas på mig. Och när mina tankar har riktat mot Jesus. Och jag blir uppfylld av hans kärlek. Så kommer jag också inse att Guds kärlek är så stor till andra människor. Att jag kommer också börja tänka mer på andra människor. Och här har vi en resa att göra och jag också utmanas av detta. Men tänk att bli formad så jag blir mer lik Jesus i detta. Hur blir jag mer ödmjuk? Jo, genom att fylla mig av en rätt bild av vem Gud är och en rätt bild av vem jag är. När jag låter mig fyllas av Guds ord och börjar se på hur stor Gud är som har skapat allting. Och jag börjar se på mig själv, vad Bibeln säger. Älskad, underbar, som vi hörde här i den fantastiska barnvälsignelsen, skapad, men faktiskt inte hela världens centrum. Då kan det hjälpa mig att bli ödmjuk. Det sista jag vill skicka med er, det är några praktiska skäl till varför det är väldigt bra att vara ödmjuk. För Bibeln talar om att ödmjukhet gör någonting med oss. Så några skäl att söka och leva i ödmjukhet. Det första, ödmjukhet försonar relationer. Väldigt praktiskt. Ordspråksboken 15:1 säger: ett mjukt svar stilla vrede, sårande ord väcker harm. Jag läste någonstans för länge sedan att när det gäller konflikter så är det nästan alltid så här att i början av en konflikt så handlar 90% av konflikten om det man bråkar om. Och 10% handlar om den man bråkar med. Men ger det lite tid så är det ofta så att 90% av konflikten handlar om vem man bråkar med. Och bara 10% egentligen vad det var man bråkade om. Och det är ju självklart inte så här, men jag har hört om andra församlingar där det finns grupper som bråkar med varandra och man kommer inte ens ihåg längre vad det var man började bråka om. Man vet bara att de andra, de har fel. Ödmjukhet kan vara botemedlet. Det kan ju vara så att man har rätt, men att man ändå gör fel. Ett mjukt hjärta, ödmjukhet, att vara den första som säger ursäkta. Det blev fel, jag använde hårda ord. Jag borde inte ha sagt så. Kan få mjuka upp både ditt hjärta och den andras hjärta. Jag har insett själv i mitt eget liv att det är väldigt, väldigt svårt att vara arg på någon som är väldigt ödmjuk. Det är väldigt svårt att vara arg på någon som kommer och ber om ursäkt. Det betyder inte att det alltid fungerar, men Bibeln säger att ödmjukhet kan försona relationer. Och jag tänker det är samma sak med Gud. Det är när jag vågar ödmjuka mig inför Gud och säga: Gud, det här är jag. Det blev inte bättre än så här. Förlåt mig, min synd. Som vi får tillgång till Guds nåd. Det andra som ödmjukhet gör, det är att ödmjukhet ger oss favör med Gud och människor. Ordspråksboken 29 säger: en människas högmod förödmjukar henne, men en ödmjuk vinner ära. Bibeln säger att den som gör det goda i det fördolda får sin lön av Gud. Det är fantastiskt. Men den som gör det i det synliga får bara mänsklig lön. Att ödmjukt tjäna med integritet utan att försöka visa upp sig är ju mänskligt sett väldigt ostrategiskt. Men verkar Guds rike vara vägen till framgång. Och det verkar som att Gud alltid försöker lyfta fram den som i ödmjukhet tjänar. Medan den som försöker ta för sig och armbåga sig fram bara får mänsklig lön. Nummer 3. Ödmjukhet ger kraft och auktoritet. Jakobsbrevet 4:7. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen så ska han fly ifrån er. Alltså den som har ödmjukat sig och underordnat sig Gud får en otrolig auktoritet. Tänk att få gå i hans namn och inte i mitt namn. Inte bygga sitt rike, bygga hans rike där bär med sig någonting. Jag går i någon annans auktoritet och inte min egen. Eller så kan jag ju välja då att bara kämpa för mig själv. Och jag vet inte hur det är med, men det finns någonting som, när jag ser de där människorna som inte lever för sig själva utan lever för Gud och lever för andra, så tänker jag, den personen vill jag lyssna på. Den personen vill jag följa. Den personen får ett ord som väger tungt i mitt liv. Medan den som känns bara tänka på sig själv, jag vet inte om det är en sån person som jag vill följa. Nummer 4. Ödmjukhet ger frihet. Det här är lite roligt bibelord från Galaterbrevet 6:3. Den som tycker sig vara något fast han ingenting är, han bedrar sig själv. Var och en ska pröva sin egen gärning. Då kan han ha sin stolthet för sig själv och inte jämföra sig med andra. Alltså den som har hittat sin trygghet i Gud. Jag vet vem jag är i Gud. Behöver inte jämföra sig med andra. Vilken frihet det är. Att inte behöva jämföra sig. Inte behöva bli avundsjuk på någon annan som är bättre på att spela ukulele än jag. Eller vad det nu kan vara för någonting. Vilken frihet det ger. Att inte behöva putsa på den där masken och tänka ständigt, tänk om folk visste vem jag verkligen var. Tänk att slippa det där. Och till sist, ödmjukhet leder till upphöjelse. Första Petrus 5:6. Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er när tiden är inne. Och vi läste om Jesus. Han ödmjukade sig till döden på korset. Därför har Gud upphöjt honom och gett honom namnet som är över alla andra namn. När vi vågar lägga vår rätt i Guds händer, tjäna ödmjukt i det fördolda, så kommer han i rätt tid lyfta fram och promota dig. Kanske är det precis de där sakerna som du längtar efter. Men det blir i Guds tid. Då behöver du inte putta ner någon annan för att komma fram. Utan tvärtom, du kan få lyfta fram andra. Tänk vad fräscht det är med ledare och andra som ger andra chansen istället för att tänka att nu ska jag glänsa. Det finns något underbart kristuslikt över det. Och jag har märkt i mitt eget liv att de gånger som jag har försökt ta mig positioner så har jag sällan fått dem. Men de gånger jag har lagt i Guds händer så har jag plötsligt fått en oväntad fråga att göra precis det där som jag längtade efter. Jesus han säger ju, när du kommer på ett bröllop, ta inte de förnämsta platserna utan sätt dig längst ner så att värden kommer. Inte ska du sitta här, kom och sitta längre fram. Nu gör vi ju kanske inte så på bröllop i våran tid, men det finns någonting av den här principen. Att inte ständigt tänka, jag ska ha det bästa, jag ska ha det främsta. Utan lämna det till andra och låt Gud upphöja dig när tiden är rätt. Jag vet inte om du har blivit utmanad av det här, jag vet att jag själv är utmanad av detta. Så vi ska be en bön tillsammans. Och jag tänker att det första steget till ödmjukhet är ju att jag faktiskt får erkänna inför Gud att här har jag ett område som Gud, du behöver hjälpa mig med. Så låt mig få be för mig och för er. Herre Jesus, tackar dig att vi ska få ta din attityd av ödmjukhet. Som det står att vi ska få vara till sinne så som Kristus var. Du som ödmjukade dig hela vägen. Du som inte vakade över din jämlikhet med Gud utan utgav dig själv och blev människa, Herre. Vi vill bli mer lika dig, Herre. Hjälp oss, Herre, att bli ödmjuka. Du ser precis vilka områden vi kämpar med. Du ser precis de sakerna i våra liv som där vi tenderar att sätta oss själva först och högst. Och där vi ibland blir lite för viktiga för oss själva. Där våra åsikter och tankar blir lite för viktiga. Jag bara ber här att vi ska få ta oss an din ödmjukhet. Inte i egen kraft, inte genom att bara kämpa. Utan genom att du får förvandla oss, Herre. Och förvandla våra hjärtan, förvandla våra sinnen, Herre. Så att vi blir mer lika dig, Herre. Och nu ber jag för alla som är här idag, Herre. Alla vi här. Hjälp oss, Herre, att bli ödmjuka. Inte falskt ödmjuka, utan äkta ödmjuka. Och att din kärlek får prägla våra relationer, Herre. Det ber jag om i Jesu namn. Amen. Amen.